Hallå! Med mindre än 2 månader kvar till riksdagsvalet den 13 september så kommer vi på Dagens Eko att i sommar sända vår valserie om riksdagspartiernas historia igen. Idag om Liberalerna.
I vår serie om partiernas historia så låter vi gästerna likna partierna vid olika saker. Och idag har turen kommit till Liberalerna och djur i skogen. Så om Liberalerna vore ett djur, vilket skulle det kunna vara?
Ja, men en uggla kanske. Eller varför inte ugglan i Nalle Puh, han i 7-mila-skogen som bara heter Uggla och som tycker själv i alla fall att han är väldigt, väldigt klok, men som får det mesta om bakfoten och strular till saker lite.
Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Liberalerna.
Liberala vänner, tack för det förnyade förtroendet att få leda vårt parti.
Det är söndag den 22 mars 2026. Simona Moamsson har precis blivit omvald till partiledare för Liberalerna i ett extrainsatt landsmöte. I mötet som präglades av teknikstrul.
Vi laggar och ljudet brinner.
Jag hör inte någonting då.
Har många avstått från att rösta och en rad liberaler hoppar nu av i protest mot den U-sväng partiledningen gjort. Ett avtal med Sverigedemokraterna om att regera tillsammans efter valet. Nyhetsrubrikerna talar om ett splittrat parti i kris med opinionssiffror långt under riksdagens 4%-spärr.
Jag vet att den senaste veckan har varit stormig.
Men Simona Moamsson ler. Hon säger att man nu kan driva igenom liberal politik, till exempel en folkomröstning om euron som är en hjärtefråga. Och hon talar om en stolt historia.
Trots våra olika ingångar finns det en grund som förenar oss alla. Och det är vi som förvaltar ett historiskt liberalt arv med engagemang för de som saknar en röst i samhället. Nu har vi fattat ett viktigt beslut för vår partis framtid. 10 års vånda är över.
Så vad är det för idéer och ideologi som förenat liberalerna genom åren? Vad finns kvar av det idag? Och om liberalerna vore ett djur i skogen, vilket?
Gäst är Si Holmgren, politikreporter på Ekot.
Och jag säger, vi ska göra några nedslag i just Liberalernas historia här, där du ska hjälpa mig att förstå lite mer om vad det är för resa det här partiet gjort och möjligen kommer det också klarna varför de skulle vara en uggla eller kanske en väldigt specifik uggla då i Nalle Puh. Men vi kommer då till det. Var börjar vi någonstans?
Jag tror att vi börjar någonstans kring sekelskiftet 1800-1900-tal. Då finns det flera liberala grupper redan i Sverige. Och det som är gemensamt är att man är emot kungamakten och man är emot statskyrkan. Man tycker att man ska få tro på vad man vill. Man vill ha sociala reformer, fast utan socialism då. Och så förstås större frihet för individen. Och en av de första riktigt viktiga stora frågorna är ju lika rösträtt för män och så småningom också för kvinnor. Och det här binder de här grupperna samman. Och 1902 så bildas Frisinnade landsföreningen som ska bli Folkpartiet så småningom.
Och hur går det då?
Jo, men Liberalernas ledare Karl Staaff, han blir statsminister.
Och då fick Karl Staaff bilda regering, nu med stöd av Socialdemokraterna.
Och han får då stöd i demokratifrågor av Hjalmar Branting. Och de lyckas då genomföra en del reformer som ska bli så småningom grunden till välfärdssamhället. Men han hamnar i otakt med den svenska kungen och tvingas bort. Så då får de komma igen efter första världskriget och då är det Nils Idén som bildar en regering. Och det är då det blir en riktig demokrati av Sverige, även kvinnorna ska få rösträtt.
Så kom då slutligen den stora segerdagen, den 24 maj 1919, då vi skulle stå vid målet för ett 17-årigt arbete och striven.
Allmän rösträtt.
Ja, precis.
Så, ja, så här långt så förstår jag liksom liknelsen här vid en klok uggla eller så, som stått upp för de här höga idealen, eller är det så du har tänkt?
Ja, men både klokskap och bildning ju, det är ju ursprunget för det här partiet. Men sen börjar de förstås bråka inbördes. Och då handlar det om nykterheten. Det är frågan då om man ska förbjuda alla alkoholhaltiga drycker, starkspriten speciellt. Och det där delar upp partiet i två delar. Så i lite drygt 10 år så är man på varsitt håll. Och sen 1934, då lyckas man bli sams igen och Folkpartiet bildas. Och då har man ju också väldigt mycket den här kraften mot ytterkanterna och mot både nazismen och hammaren och skäran. Det finns en sån här valplansch 1936 där det står bort med varje tendens till diktatursträvanden.
Så Folkpartiet då är bildat. Men om du skulle ta oss till när det går som bäst då för det här partiet. Var hamnar vi då?
Ja, men det är när professorn i nationalekonomi Bertil Ohlin tar över som partiledare.
För att man inte ska föra en socialistisk politik här i landet utan en politik som bygger på liberal frihet.
Det här är en tid efter andra världskriget när Socialdemokraterna är lite för planhushållning och socialiseringar och sådär. Och då släpper Folkpartiet det samarbetet för ett tag och Bertil Ohlin hittar på det här med att lägga sig någonstans mitt emellan socialdemokratin och högern. Alltså en liberal demokrati, ekonomi, men med sociala reformer.
När det gäller samhällets roll på det ekonomiska livet, då är mitt motto, lagom är bäst.
I då det här valet som är det allra bästa de har gjort 1952, ror man hem 24,4%, så var fjärde väljare är folkpartist på den tiden. Den andra storhetstiden, det är ju typ 30 år senare när Bengt Westerberg försöker göra en Bertil Ohlin. Bengt Westerberg var också tydligt socialliberal. Han är väldigt populär, han anses modern och dessutom så är han påfallande uppriktig.
Det finns ju de av oss som inte tjänar så det väldigt mycket.
Jag hörde ett gammalt ekoreportage från ett torgmöte när han pratar med en kvinna med väldigt knappa resurser. Och hon oroar sig för att det ska bli höjda skatter med Folkpartiet.
Det gör mig lite knäsvår.
Om vi skulle få precis som vi ville, då skulle din skatt öka med 300 kronor 1986. Sen får vi se om vi får igenom det och så skulle kanske mjölken bli lite dyrare. Men det tror jag du klarar av.
Det är ju ett sätt som man inte kommunicerar politik idag.
Nej, du kommer få det lite sämre, men det blir nog bra ändå.
Du klarar det.
Den största framgången i riksdagsvalet, det noterade alltså Folkpartiet och Folkpartiets ledare Bengt Westerberg som gjorde sin första valrörelse. Han har redan korats till valets segerherre.
Det är valet 1985. Det blir över 14% då och vi har Westerberg-effekten.
Jag har försökt att vara mig själv, att tala med människor på samma sätt som jag vill att de ska tala med mig, och uppenbarligen är det många som har gillat det.
Det här liksom navigerandet i mitten då som du beskriver, alltså det framstår inte helt solklart om det är en höger- eller vänsteruggla vi har att göra med här, eller?
Nej, utan man har ju gått fram och tillbaka. Men just den här grundtanken att man ska kunna samarbeta med båda sidor, det är ju ett tema. Och på 90-talet så gör man en valfilm där det är ett sånt här bordshockeyspel där man ska röra sina gubbar över ett bräde i plast så. Och då får man se så här, Socialdemokraterna som är ledda av Ingvar Carlsson och Moderaterna som är ledda av Carl Bildt. De har liksom klippt ut deras ansikten på dem där. Och som det brukade bli när pucken hamnade mitt i, så går de liksom runt, runt, runt utan att...
Ja, det är liksom ingen som når pucken.
Precis. Ja, Men då sveper Bengt Westerberg in, snor pucken och får den i mål. Och då måste ju budskapet vara att han kan samarbeta med alla. Men kanske inte riktigt alla i alla fall. För 1991 så kommer ju Ny Demokrati in i riksdagen.
Du stör herr Svensson.
Och då så ska alla partiledarna komma in och bli intervjuade. De sitter i en lång röd soffa. Bengt Westerberg sitter i det vänstra hörnet och så kommer Ian Wachtmeister och Bert Karlsson för Ny Demokrati in och slår sig ner i andra änden. Och då reser sig Bengt Westerberg upp och går.
Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Carl Bildt? Vill du stanna kvar?
Han vägrar och vara i samma rum.
Precis. Mm. Så han kan i princip samarbeta med vem som helst utom Ny Demokrati, för de kan han faktiskt inte ens sitta i samma soffa som, för att han tycker att det här är ett invandringsfientligt parti.
Och vad tycker väljarna då under den här tiden om Folkpartiet?
Ja, men Westerberg-effekten är på tillbakagång. Mm-hmm.
Folkpartiet gick alltså bakåt i valet.
Och Folkpartiet minskade också med 2,5 till 4,7%.
Folkpartiet närmar sig 4%-spärren enligt Sifos senaste opinionsmätning.
Men då är det dags för Lars Leijonborg att göra entré.
Ska man se hela bilden så kan naturligtvis invandring felhanterad medföra vissa problem.
Och kravliberalerna med honom.
Men Folkpartiets nya program innehåller också flera nya krav på flyktingar och invandrare.
I valrörelsen 2002 då kommer det här förslaget med språkkrav för invandrare.
Vill man bli svensk medborgare, då gör man klokt i att från början när man kommer hit börja lära sig svenska.
Det var en väldigt radikal fråga då, någonting helt nytt. Det var väldigt mycket debatt om detta.
Ja, det blåser kring Folkpartiets Lars Leijonborg. Han får skarp kritik för partiets nya integrationsprogram.
Men Lars Leijonborg lyckades göra ett väldigt bra val och blev lejonkungen.
Nu lämnar vi skogen och gör oss ut på savannen här. Jaha.
Ja, för att vi ska bli fria så måste det ställas hårda krav helt enkelt.
Mm-hmm. Men hur länge tycker väljarna att det här Folkpartiet är något att ha då?
Ja, men det går ut för efter lejonkungsvalet. 2014 så gör man ett av de sämsta valen någonsin. Då har Jan Björklund tagit över och man närmar sig ett namnbyte och blir bara Liberalerna.
Jag skulle vilja att vår ideologiska grund framgår mer av själva partinamnet. Det är vi som är det liberala, så att säga, originalet.
Jag tror att det är ett sätt att muta in det liberala.
Just det. Det är faktiskt vi. Titta, vi heter till och med så.
Till och med det. Ja. Och det här ska visas med ett stort L som är lite avklippt i ena hörnet. Ja. Lite stiliserad sådär. Det ser liksom ut som en rest penis helt enkelt.
Det är ju verkligen en penis.
Ja. Det ledde till mycket munterhet.
Till exempel Lars Ohly twittrade, riskerar att bli ett stående skämt.
Denna var en ett stenhårt L.
Mm. Min favorit är bultande av åtrå för friheten.
Men det här är ju inte en officiell slogan.
Nej, 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 nej. Det här var en av alla kommentarer i Twitterflödet.
Mm. Men du, Siv, om vi tänker oss att vi är i skogen här nu, den politiska skogen, det är liksom viner lite mellan träden och jag tror nog att jag hör en liten uggla här någonstans, eller?
Om du säger det så.
Men jag tror definitivt att jag hör ett nytt djur som liksom tassar runt här och äter sig fetare och fetare.
Jag tänker att du måste tänka på Sverigedemokraterna.
Precis. Alltså vad betyder det för den här liberala ugglan?
Alltså Sverigedemokraterna har ju betytt oerhört mycket problem för Liberalerna. Det börjar ju då med att Jan Björklund väldigt tydligt säger att Sverigedemokraterna är Liberalernas absoluta huvudmotståndare.
Mina söner och våra söner är adopterade från andra sidan jordklotet. Och de ska veta en sak. Jag kommer aldrig att medverka till att Sverigedemokraterna får politisk makt i vårt land.
Men medan Sverigedemokraterna bara har växt så måste då nästa partiledare, Nyamko Sabuni, på något sätt flytta sin position. Och då kommer man fram till att okej, vi kan nog samarbeta med det här partiet i alla fall, men vi kan absolut inte under några villkorsvis sitta i samma regering. Och även det har ju då blivit tvunget att omprövas idag. För i den valrörelse vi nu står inför så har ju Simona Mohamsson backat också från den röda linjen att man inte kan sitta i samma regering. Och hela den här förflyttningen har naturligtvis varit väldigt smärtsam för partiet.
Vi är ju lite så här eftertänksamma. Vi vill vara lite involverade i det mesta. Kommer lite grann överens med de flesta. Och vilket djur är då det?
Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Liberalernas riksdagsledamot Martin Melin funderar över vilket djur som bäst representerar hans parti.
Det känns någonstans som att noshörningen har inga riktiga fienden i skogen. De är lite buffliga och de kan vara farliga.
Men partikollegan Joar Forssell har ett annat svar till Dagens Ekos reporter.
Jag tror att vi vore räven. Den är både principfast och pragmatisk och den är varken ensamvarg eller flockdjur. Så är vi nog sådär som rävar är väldigt sluga i förhandlingar och sådana saker. Och vi klarar av att anpassa oss efter verkligheten som vi befinner oss i.
Och Martin Melin landar sen i ett annat, betydligt mindre men mycket motståndskraftigt djur.
Sen får vi se, hade det här varit efter valet och när vi får då våra 4%, då har man kunnat sagt att vi är kackelackor också. Vi överlever det mesta. Och lite hårdhudade, ja.
Hur tänker du kring en uggla? Typ ugglan i Nalle Puh?
Det är otroligt tråkigt svar. Så ja, vi är så kloka. Vi är kloka som en uggla. Det är alltså årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
Ja, säg, det var någon som hade sagt uggla.
Fast i Sjumilaskogen, det verkar inte som man har läst Nalle Puh.
Förklara det där då. Vad är det där med uggla i Sjumilaskogen?
Ja, men han vill ju gärna vara klok. Men han krånglar ofta till det så att det blir fel ändå. Och det kan jag tänka att det kan man väl säga om Liberalerna. För 100 år sedan var partiet med och la grunden för vår demokrati. Och nu slåss man för sin överlevnad verkligen i det här valet. Och uppdraget blir ju då att övertyga väljarna om att det är rimligt att söka regeringsmakten ihop med ett parti som man tidigare har beskrivit som ett hot mot själva demokratin. De som inte håller med Mohamsson i partiet, de säger ju att det här inte går ihop. Men officiellt så säger man att det är Sverigedemokraterna som har förändrats. Och så säger man att man har det här avtalet med 15 olika förslag som är liberala som man har kommit överens om.
Vi är överens om att nästa regering skyndsamt ska genomföra en utredning om euron och att en ny folkomröstning ska äga rum i samband med valdagen 2030.
Och att det är därför man har gått med på det här.
Och ja, om vi ändå håller oss då till den här kanske lite tråkiga liknelsen med en uggla, så nu skulle man väl nästan kunna tala om en rödlistad uggla som kämpar för sin överlevnad. Hur blev det så egentligen för det här stolta partiet Liberalerna?
Ja, men det ena är väl de här växlingarna fram och tillbaka. Ibland höger, ibland vänster, ibland för samarbete med Sverigedemokraterna, ibland emot. Ibland betonar man den liberala friheten, ibland ställer man krav. Och i varje sån där sväng har man ju skalat bort människor som inte tycker att det här är en bra idé. Dessutom är det ju många som säger att liberalismen segrade ihjäl sig själv.
Jaha. Vad betyder det då?
Ja, men rösträtt, demokrati, det finns redan. Jämställdheten har kommit en bit och är inte längre en USP utan väldigt mycket mainstream som alla partier är engagerade i.
Tack så mycket, Si.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Robin Olin. Gäst, Si Holmgren. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulfklo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.